Det här är podcasten Skolsverige. Vi finns på iTunes, skolsverige.com och på Acast.
Jajamensan, så funkar det.
Precis. Det är så här att den här intervjun som vi precis ska ta och bjuda er på är gjort med Skolverkets generaldirektör Anna Ekström, som snart inte är det längre. Hon ska nämligen bli minister.
Hon ska bli gymnasieminister och minister för kunskapslyft.
Hur som helst, det är ett samtal som vi har spelat in i Almedalen. Och då var det så att vi fick gå hem och käka lunch hos Anna Ekström i det hela huset som Skolverket hyr. Och det är det samtalet ni ska föra nu. Så, från en gatugrill någonstans som är besjungen i Håkan Hellström-låt, det vill jag minnas, så säger vi mycket nöje.
Ja! Vi här i Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam. Men jag kan säga så här, det bästa, jag går så här, ett ledarskapsprogram i staten. Mm. Och det är det bästa jag har gått. Därför att det är ingen hokus pokus och inga konstigheter. Utan det går ut på att vi diskuterar vilka problem vi har på våra respektive arbetsplatser. Mm. Och så får vi resonera tillsammans om hur man bör agera i olika situationer. Mm. Och så har vi då en kursledare i den här ledarskapsprogrammet som hela tiden, inte hela tiden, men som då och då avbryter. Och så säger hon: det här ni diskuterar nu, det handlar ju om maktrelationer i en sån här kontext. Och då undrar jag, har ni läst King Lear av Shakespeare? Och så går hon igenom King Lear. Och så pratar vi om det utifrån det. Och sen nästa gång vi pratar, då säger hon så här: ja, det finns faktiskt en dikt. Nu läser vi den. Och så använder vi liksom den klassiska bildningen till att resonera kring våra vardagliga problem. Och det är helt oslagbart. Det intressanta är att jag var en gång och lyssnade på Hans Dahlborg, som var, han var ju chef för Nordea en himla massa år. Och då var det en frågestund och studenter fick ställa frågor till honom. Och då var det en ekonomstudent som ställde sig upp och sa: kan du ge mig tips på bra litteratur? Jag vill bli en bra chef. Mm. Och då tänkte jag alla att han skulle säga de här böckerna man köper på flygplatser. How to be a good boss ungefär. Och då svarade han just: ja, jag tycker att den allvarsam att kvartetten som sprängdes av Birger Sjöberg, den är utomordentlig, sa han. Mm. Och sen nästa bok han tipsade om, det var att man skulle gå och se Otello, tyckte han, på Operan. Mm. Och sen den tredje saken, det kommer jag knappt ens ihåg vad det var, men jag blev helt tagen över att han faktiskt sa det som var helt självklart, att ska man förstå saker och ting, då är ju konst, litteratur och alltså konst i bred bemärkelse helt oslagbart. Det finns ju faktiskt, jag har inte kommit på något bättre sätt att förstå riktigt djupa samhällsproblem än att läsa bra böcker, gå på riktigt bra teater och lyssna på bra musik. Det är också då jag får de allra smartaste idéerna.
Vilka böcker vänder du dig till? Har du några som är så här, de här brukar jag alltid vända mig till?
Ja, alltså det finns böcker som jag läser om och om och om igen. Och de böcker jag har läst om flest gånger, det är Jane Austens böcker. Jag tycker att de är helt fantastiska, som är sociala dramer verkligen. Men sen har jag tycker att det är väldigt roligt också att läsa nästan vad som helst. Tove Jansson är en annan jättefavorit. Där finns ju också de stora, stora frågorna beskrivna på ett väldigt, väldigt jordnära sätt.
Jag har ju läst dem. Jag är lite ledsen över att jag inte lyckats få mina barn att läsa Tove Jansson. Men jag tror att det är för svårt, än så länge. Att de greppar inte.
Ja, det är ju faktiskt mer vuxenböcker än barnböcker, om man ska vara riktigt noga.
Att det går lite för långsamt för deras snabba verklighet. Och det sörjer jag lite, för jag läste Tove Jansson, eller mina föräldrar läste för mig när jag var liten. Och jag minns, vem kan trösta knyttet, tycker de är så sorgliga också.
Jättesorglig.
Ja.
Men sen den bok som faktiskt jag tror har, om jag ska verkligen hitta en bok som är den bästa bok jag har läst, då tror jag det är Krig och fred av Tolstoj. För den handlar ju om, faktiskt väldigt mycket om mänskliga relationer, men den handlar också jättemycket om stor politik.
Absolut, absolut. Men förr i världen fick jag ju, den är ju en bok som man skulle vilja att de läste frivilligt på gymnasiet. Jag fick dem nu i år att läsa brott och straff. Att de bad om att få läsa brott och straff. För då tänkte jag, absolut, vi läser definitivt brott och straff. För att de ville veta hur det luktade. För jag hade pratat så mycket om, dofterna och hur, alltså hur litteratur kan lukta. För den luktar ju ganska illa. Men även nu alltså, att förstå världen och hans skuldmedvetenhet och så vidare. Men behöver vi stärka, har vi ett starkt bildningsideal i Sverige?
Nej, det tycker jag inte vi har.
Vad har vi för ideal i Sverige?
Jag vet inte, men jag tycker att ett starkt om jag jämför med de andra nordiska länderna så skulle jag tro att det finns ett starkare bildningsideal till exempel i Finland. Mm. Och där är jag inte övertygad om att det har ett starkt samband med deras att skolan har en så stark ställning i det finska samhället.
Men hur har det blivit så? Har vi inte haft? Jag tänker att vår historia av när vi hade civila samhället som läste för barnen och att vi liksom, grundskolan var tidig i Sverige, vi kunde läsa tidigt.
Ja, nej, titta på de här Pearls-undersökningarna så ser vi att Sverige låg ju i var ju liksom verkligen behärtsledande när det gällde läsförmåga. I synnerhet läsförmåga bland de eleverna som hade sämst resultat. Och idag har vi ju helt, alltså läsförmåga har ju gått från att vara liksom en svensk paradgren, om man nu kan tala om grenar i det här sammanhanget, men till att bli ett område där framförallt de eleverna med svag läsförmåga har haft en jättenegativ utveckling.
Men hur kommer det sig?
Nu ställer ni de här riktigt stora och svåra frågorna. Ja. Och det finns ju ingen som kan ge ett rakt och enkelt svar på detta. För det är en sån sammanvävd, komplex historia. Men jag tror att man ska titta på många olika saker samtidigt. Det handlar förstås om hur undervisningen har utvecklats. Jag tror undervisningen är jätteviktig. Det handlar förstås om skolans styrsystem. Det handlar förstås om de här komplicerade... Vad är det vi mäter i skolan och vad är det vi så resurssätter? Det kan säkert också handla om läraryrkets utveckling, att det har blivit ett mindre attraktivt yrke med åren.
Men läser, alltså jag funderar ju på så här, civilsamhället har vi slutat att referera till litteratur och kultur och bildning som någonting positivt. Tänker jag. Och då blir det också mindre attraktivt att skaffa sig den och läsa böcker.
Ja, men visst. Nej, men nu är det troligt vad de här. Man väl tänka sig att det spelar en väldigt stor roll vad synen är i det omgivande samhället på kunskap och bildning. Hur viktigt tycker man att det är? Tycker inte föräldrar och morföräldrar och kompisar och de som pratar på tv? Mm. Om det liksom inte förmedlas att detta är någonting viktigt, ja då... Varför ska då barnen i skolan tycka att det är viktigt? Varför ska då lärarna få den draghjälpen som det är när det faktiskt upplevs som riktigt motiverande och viktigt? Och jag kan väl också tycka att på gott och på ont då, när jag gick i skolan, om jag hade sagt till mina föräldrar jag orkar inte plugga, jag provar imorgon men jag orkar inte. Mm. Det hade ju liksom aldrig accepterats, utan de hade sagt vad synd, men sätt dig nu och plugga för du har prov imorgon. Medan jag kan tycka att när mina döttrar har sagt så till mig så har jag sagt, men lilla gumman, kom vi gå och titta på en film istället. Att jag har prioriterat andra saker än deras
Ja, men det kan ju ha att göra med en annan syn på utveckling, eller liksom att du ser något annat hos dina barn, att de ska må bra, att de ska utvecklas på ett annat sätt och liksom.
Kanske inte fel.
Nej, för det kanske finner någonting i det också.
Det ligger något i det också.
Det är klart att man ska att det är viktigt att barn är lyckliga och mår bra, men det är ju faktiskt också en väldigt stark lycka och ett starkt välmående för ett barn som bemästrar någonting som är riktigt, riktigt svårt. Och det är inte säkert att jag är en bra mamma när jag säger du behöver inte försöka om du tycker det är jobbigt.
Nej, precis. Nej, för det är ju så mycket min inställning till det.
För då kanske jag missunnar i praktiken mina barn den enorma lyckan det är att prova och kämpa och till sist klara någonting som är jättesvårt. Förstås.
Och vi har ju, och det tror jag vi har sett, att eller jag har läst i olika sådana här undersökningar, du är mycket bättre på att namnge vad de heter, jag glömmer ju allt vad de heter, men att vi tänker talang. Jag har inte talang för matte, alltså behöver jag inte plugga matte.
Man inte det kopplat till PISA? När man liksom ser resultaten från Sirosa till
Oskar? Det brukar ju sägas det. Mm. Att det finns en skillnad i svenska och finska elever hur de svarar på det.
Mm.
Och det är lite svårt att hitta det där i PISA. Data man går och letar efter det. Men för också svenska elever svarar faktiskt i PISA att de tycker att det är viktigt att arbeta hårt. Det behövs ju, dels så tänker jag att det också säkert behövs en insikt och en, liksom, en genuin känsla hos barn och elever att det är inte hopplöst. Om jag verkligen liksom arbetar med det här så vet jag att jag kommer att få hjälp av min lärare. Till den minsta grad att jag kommer att klara det här.
Mm.
Och den där insikten och känslan, den tror jag inte alla elever har. Utan ofta har man nog känslan att det är hopplöst. Jag kommer ännu inte klara det för jag är inte en bra matteelev.
Mm.
Och det är ju här som skolan ska kliva in och väldigt tydligt visa att nej, men här i den här skolan så ser vi faktiskt till att alla elever, att det lönar sig att anstränga sig så att man klarar också det som är väldigt svårt.
Mm.
Men sen en annan sak med matte är ju att det finns ju en annan baksida på det här talangvurmandet.
Mm.
Och det är ju att de elever som då har eller tycker sig ha talang, de kanske inte utvecklas tillräckligt långt. Det kanske räcker för dem att vara talangfull. Mm. Men då kanske de aldrig får, liksom, de får lära sig lyckan av att bemästra något som är riktigt, riktigt svårt och lära sig att arbeta hårt också i det ämnet.
Jo, men vi brukar prata om det. Mm. Mina elever och jag brukar prata om det.
Vad kloka det.
Så jag brukar säga att Zlatan, vet ni, är bäst på fotboll.
Mm.
Och det är men han hade ju sån talang. Mm. Och det tror jag vi alla är överens om, att han hade en stor talang.
Mm.
Men han är också den som har spelat absolut mest fotboll i hela det här landet.
Visst, han har förvaltat sin talang. Ja. Inte genom att njuta av den, utan genom att hela tiden kämpa med att förmera det.
Mm. Precis. Mm. Och det är en idé jag har, att jag tror att många elever som präglas av att de har en stor talang inom sitt område, de också har en ganska bestämd idé av att jag kan de här grejerna. Mm. Och det är ingenting som har utvecklats eller som blir större och större, utan att de har en bestämd kunskap.
Mm.
Och i alla fall kanske om jag var yngre, de förstår inte att kunskap växer och de lär sig mer och mer, utan de vill säga, jag kan de här sakerna. Jag hade en elev, mitt första år som lärare så jobbade jag med en förskoleklassgrupp. Och jag hade en kille, han var kingen av gruppen, för han kunde räkna till 112. Och han var helt säker på att han aldrig skulle kunna lära sig att räkna längre.
Varför skulle han kunna det? Han var ju redan kung.
Ja, men precis. Och det, liksom, nej, men jag kan inte lära mig. Och jag försökte introducera något annat, så här, nej, det fanns inte brutalt. Han var den svåraste grejen. För att han hade en sån bestämd idé av, liksom, för att han präglade, och det blir ju en press någonstans. Det blir jobbigt att man måste hela tiden leva upp, och man är livrädd för att en dag kommer det att försvinna, och då kan jag ingenting längre, och då kanske man inte förstår att man kan jobba för att utvecklas.
I Skolkommissionens uppdrag så ska de ju eleverna bli bättre. Vi ska utveckla undervisningen, pratar man om. Och jag tänker att en del i den är ju att vi lärare ska jädrar i mig steppa upp.
Mm.
Kan jag ju säga själv då att vi ska bli... Att vi ska ha högre förväntningar på våra ungar. Att vi ska inte förutsätta att genom uppgiften så kommer 10 uppgiftssatser in och inte 32. Och jag tänker, gud vad skönt för mig, för då slapp jag rätta dem. För det kan ju hända. Men jag tänker ju också att vi har en jävla massa förutsatta idéer om våra barn. Och lite det... Har ni något bildningsideal i kommissionen?
Vi har inte haft någon generaldiskussion om just bildning. Men om jag kan väl gissa att om jag ställer den frågan i kommissionen så skulle alla räcka upp handen på frågan. Tycker vi att kunskap, att bildning är en viktig del?
Mm.
Och vi har ju faktiskt den läroplan vi har nu bygger ju när det gäller de här allmänna delarna i stor utsträckning på... Mm. Den läroplan som togs fram på 90-talet.
Mm.
Och där brukar jag alltid... Jag har det här tummade exemplaret av den utredning som låg till grund för läroplanen. Den heter ju kunskap för bildning. Ingenting annat.
Mm.
Och det tycker jag fortfarande genomsyrar väldigt mycket. Särskilt vårt läroplanstänkande är ju... Det bygger ju verkligen på en bildningsgrund.
Mm. Mm. Men samtidigt så ser vi att det är som vi pratade om innan, att vi är mindre och mindre bildade.
Mm.
Det känns inte som det går ihop.
Nej, visst är det konstigt. men det som samtidigt så kan man ju också tänka sig att rätt mycket av de här olika komponenterna, delarna, finns på plats. Och med om man liksom med en fiffigare styrning så tror jag att man kommer rätt så komma en bra bit på vägen alltså. Men samtidigt så är det ju så att hur mycket man än arbetar med styrning, läroplanstexter, med olika styrdokument och liknande, så är det liksom på lärarnas arbete med sina elever som det hela kommer an. Det är ju det som, det är det skolan handlar om, och det är det alla de här abstrakta diskussionerna om resurser och styrning och sånt egentligen handlar om. Se till att det finns tid till att förbereda lektionerna, se till att det finns ett bra resurser till att genomföra lektionerna, att efterarbeta och följa upp, och se till att det hela tiden finns ett arbete där man utvecklar sitt arbete, utvecklar undervisningen. Så jobbar alla yrkesgrupper som har svåra och komplicerade arbetsuppgifter. Ett ständigt dagligt arbete med att hela tiden göra det man gör ännu lite bättre. Och det gör man aldrig ensam, det gör man alltid tillsammans med sina kollegor.
Mm.
Och för att klara det så behöver man en bra grundutbildning, men man behöver ett ständigt utvecklingsarbete hela livet. Och ständigt, alltså hela tiden jobb. Så jag har min bakgrund som jurist.
Mm.
Det finns ju liksom ingen annan väg än att man hela tiden bråkar med varandras texter, påpekar att man kunde skriva så, diskutera för och emot, bli ännu bättre på att skriva de här förbaskade domarna eller vad man håller på med. Är du sjuksköterska så tänker jag mig att det är samma sak, att man hela tiden tillsammans med kollegorna utvecklar olika nya sätt och gör det i samspel också med forskning, så att man, så att det blir evidensbaserat och så man kan sprida det på ett effektivt sätt till andra. Alltså det finns ju inte ett avancerat yrke där man inte har det som grundförutsättning. Varför då?
Men var du...
Och så har ju väl lärare jobbat i alla tider, kan jag också tänka mig.
Ja, fast, fast ensamma, för att man har inte jobbat i team. Men jag var ju så förvånad, för jag kom ju, jag hade ju jobbat, jag är ju liksom mina föräldrar, jag är uppvuxen där man liksom jobbade i ett småföretag, kan man säga. Där man alla fick jobba och alla fick utvecklas. Och när jag kom till skolans värld så var det ju ingen som frågade vad din lektion, alltså hur gick det? Var inte du förvånad när du kom in och började jobba med skolfrågor över att det här inte riktigt fanns på plats?
Jo, men det, jag tänker att förvånad hade jag väl liksom inte varit. Jag tänkte väl med att det är så här, ska du yrke utvecklas så ska det ju utvecklas genom att man ständigt arbetar med att göra det bättre, som är den allra viktigaste uppgiften. Och sen så läste jag ju på som den ämbetsman jag är och såg ju att det här är ju de här som för mig ganska självklara sakerna är ju precis det den stora breda internationella forskningen talar om när man talar om behov, hur man som lärare utvecklar sin undervisning och hur man faktiskt jobbar i de länderna som har stadigt positiv utveckling.
Mm. Vi har ju en jätteotäck ökad olikvärdighet i svensk skola. Jag tror ju någonstans att för länge sedan så var ju bildning nyckeln in i att strunta i klyftorna. Mm. Alltså att brygga över klyftorna. Att man, och det var ju civilsamhället. Alltså det var ABF i för sig och som hade lässtunder. Men det var civilsamhället som klev in. Skulle vi behöva det mer?
Ja, men inte mig emot. Absolut. Nej, men inte mig emot. Men det var ju också skolan. Och när jag tänker på vad vi har gjort under min tid på Skolverket, så är det framförallt en satsning jag tänker på som vi har lagt ner mycket tid och resurser på. Som heter Matematiklyftet.
Mm.
Och som ju faktiskt bygger helt och hållet på att lärare med sina kollegor jobbar med sin undervisningen i ämnet matematik. På olika nivåer och på olika sätt. Och jag skulle tro att det är inte 100% som tycker att det är jättebra, men det är sällan vi har gjort något som har blivit så väl mottaget av så många lärare. Och det man faktiskt säger är att man väldigt mycket uppskattar att det är liksom en strukturerad ram inom vilken man faktiskt ska prata om det som man längtar efter att prata om, nämligen sitt eget jobb och undervisningen. De flesta av oss tycker att jobbet är himla kul.
Mm.
Och de flesta av oss kommer hem till sin man eller fru eller partner och säger och pratar på kvällen om det här hände på mitt jobb och så här gjorde vi. Det är klart att sitta ner på ett strukturerat effektivt sätt och faktiskt arbeta med kvaliteten i undervisningen måste ju vara en Och som jag har uppfattat det så är det många lärare som uppfattar det som en dröm.
Jag har uppfattat det, för jag är matte nu. Så jag har gått igenom precis den grejen. Mm. Och det är verkligen så. Det är det mest utvecklande som jag har varit med.
Och det är samtidigt så otroligt enkelt upplägg. Ja. Alltså upplägget är ju enormt enkelt.
Och strukturen och bakgrunden bakom. Mm. Så här,
den är ju väldigt genomtänkt.
Ja. Jo, nej, men det är hela bara att träffas och ses och prata och så genomföra. Och just det. Och så prata så. Mm. Det upplägget skulle man kunna kopiera till rätt många andra processer också. Och det tycker jag är så snyggt att jag har kommit in i det. För att syftet att stärka matematikresultaten. Mm. Men någon på det som har gett lärare och skolor en metod för att liksom utveckla andra saker också. Om man bara ser att just i den här metoden kan vi fortsätta.
Precis. Och nu har vi läslyftet där vi försöker arbeta på ett liknande sätt. Och vi har ju sagt till regeringen att vi skulle gärna ha ett moderna språklyft som vi tycker är ett område där det behövs. Då kan jag också tycka att det kan ju vara en poäng att man använder någorlunda likadan struktur så att man inte behöver uppfinna hjulet varje gång när det gäller formerna. Mm. För det är någonting jag som kommer utifrån slås av när jag ser svensk skola, att man väldigt ofta lägger jättemycket tid och kraft på att arbeta med formerna och att hitta på nya former hela tiden istället för att köra på i gamla hjulspår och använda kreativiteten till att utveckla pedagogiken, undervisningen, innehållet innanför de här ramarna.
För jag tänker ju att Timperley pratar ju om det här utvecklingshjulet. Precis. Eller spiralen som jag skulle vilja se det. För jag vill ju att det blir bättre också när man kommer till målet. Men jag tänker ju att mattelivet borde i sin bästa värld inspirera alla rektorer att sätta de här strukturerna på plats. Mm. Så att det blev matte eller liksom lyft eller lärstrukturer på hela skolan.
Absolut.
Kan ni se att det har blivit så?
Det vet inte jag heller. Vi håller ju på med en utvärdering nu av matematiklyftet och då är det ett antal saker vi tittar på. Vi tittar på eleverna, hur det går med elevresultaten. Kommer vi att titta på framöver. Mm. Det är framförallt IFAU som håller i den delen. Vi tittar på vad lärare och skolledare tycker och elever också. Och sen det tredje är att vi faktiskt arbetar med klassrumsobservationer. Blir det förändrad undervisning nu då när man arbetar på det här sättet? Och den är ju inte, så här långt så har vi mest, det vi har hunnit med så här långt, det är mest att vi har kollat vad lärare och skolledare tycker. Och det är ju väldigt, väldigt positivt. Mm. En sån här grej som fastnade hos mig med när vi gjorde provomgången till lärarlyftet, det var att då hade de haft samtalsgrupper med lärare som hade provat på det här. Mm. Och då var det en äldre matematiklärare som hade sagt: det här, jag har varit med om så många fortbildningsprojekt i skolan. Det har aldrig något som var särskilt intressant för mig. Men det här, när vi gör det här, så är det första gången jag är med på en kompetensutvecklingsinsats som får mig att komma ihåg varför jag en gång vill bli lärare i matematik. Mm. Och då blev jag nästan tårögd när jag såg ut. Spara det citatet och visa, men då blir man liksom helt mjuk inombords. Det är något man ska påminna sig om hela tiden, tycker jag. Att vi har i Sverige, så har vi lärare som faktiskt har valt att bli lärare för att de gillar undervisning, för att de gillar barn, för att de gillar de ämnen de undervisar i. Och det är en fantastisk tillgång. Mm. Och samtidigt när man ser på de här stora undersökningarna så ser vi att just lärarna i Sverige jämfört med lärarna i andra länder ångrar sitt yrkesval och i större utsträckning än andra. Och då blir man ju väldigt så fundersam. Här har vi en stor grupp människor som faktiskt aktivt har valt ett yrke för att de, sannolikt då för att de gillar undervisning och för att de gillar ämnena. Hur kan vi misslyckas?
Men du har ju gjort något av det absolut mest modiga man kan göra. Du har ju varit med På spåret.
Ja, det är faktiskt det modigaste jag har gjort. Jag var så himla rädd och tänkte, herregud, ska jag nu göra bort mig liksom inför hela svenska folket och alla lärare och alla elever och mina föräldrar. Alltså det var verkligen, men det var ju å andra sidan helt oemotståndligt.
Mm. Skulle du göra om det om du hade möjlighet?
Ja, det var det roligaste jag har gjort, så jag har svårt att tänka mig att jag skulle tacka ja om jag fick chansen igen, för det var jättekul verkligen.
Tacka nej menar du?
Ja, förlåt, tacka nej. Du ser hur nervös bara vi pratar om det.
Men vad var det som var så roligt med det då?
Nej, men det var en sån helt annorlunda grej jämfört med en vanlig vardag som skolbyråkrat. Då handlar det ju om att man läser handlingar, man går på möten, man bestämmer saker och ting, man kanske gör studiebesök. Här var det glitter och glamour och det var roliga frågor och det var skojiga saker som hände och det var fantastiska artister. Jag har alltså fått sitta och prata i länge och på djupet med Björn Liksgård, som är en helt briljant person. Jätteintressant musiker som jag aldrig hade fått träffa annars. Det var jätteroligt. Och sen så är det ett väldigt kul program. Om man då som jag tycker att det är lite skoj med kunskapser och nörderier. Sen tyckte jag det var jättekul också med de här frågorna som handlade om Afrika. Det tyckte jag var skojigt. Jag hade ju läst med Damernas detektivbyrå.
Just det.
Och att det kom frågor som han... Nu missade vi massor med frågor på just det avsnittet. Men det var ändå roligt.
Var det någonting som du faktiskt egentligen borde ha kunnat som du inte kunde?
Ja, jag grämer mig jättemycket över att du fick en fråga om den här jorden runt på 80 dagar. Och jag... Alltså det var ju så otroligt pinsamt att inte kunna Phileas Fogg. Och där fick jag faktiskt ett antal välformulerade mejl från bekymrade lärare. Som jag svarade väldigt artigt och ursäktande på. De hade ju helt rätt. Å andra sidan så tror jag att... Det var en fråga jag klarade där som inte många människor kan. Och den var jag jättestolt över. Och det var Karin Blixen skrev under för pseudonym. Vad hon hade för namn innan hon gifte sig. Det kunde jag och det var jag jättenöjd med. Då kände jag mig lite.
Vad hade hon för namn då?
Hon hette Dinesen. Och hon du ser, vi var två som kunde det. Isak Dinesen skrev hon som. Inför första avsnittet så frågade jag de här killarna som gör programmet. Har ni haft med någon med sån fallhöjd som jag förut? Och då sa de så här jätteglatt. Nej, vi trodde aldrig du skulle ställa upp. Och det gjorde ju inte mig lugnare precis.
Men jag funderar, hur kan På spåret vara så himla populärt program? Mm. Samtidigt som vi har det... Alltså, apropå det vi pratade om förut med bildningsideal som kanske går lite ut för oss. Hur kan det fortfarande vara så att På spåret är så himla populärt?
Jag har inget svar på det, men det är populärt. Det är över 3 miljoner som tittar. Jag fick lära mig när jag var där att det är... På spåret, det är Melodifestivalen och det är Kalanka på julafton som når de här riktigt höga tittarsiffrorna i Sverige. Mm. Och nej men, man får ju lite hopp. Det är ju kul med kunskap och bildning.
Det kan ju faktiskt vara väldigt roligt. Det känns som att det blir populärare och modernare. Om man bara ser de senaste säsongerna så har det liksom fått ett uppsving.
Absolut. Och På spåret är ju faktiskt väldigt, väldigt... Det når en ungdomspublik också. Mm. Det är inte bara de här damerna 50 plus som hejar på mig.
men om vi tänker positivt framåt. Du sitter i skolkommissionen. Du är ordförande. Jag är jättetrygg med att du sitter där. Och du pratar om Ontario. Mm. Att ni inspirerade Ontario. Och jag träffade ju Michael Fulham för länge sedan nu. Men när han började missionera i Sverige höll jag på att säga. Men när han bjöds in till Göteborgs stad så fick jag sitta och prata med honom. Och då... Jag har ju tagit jättemycket, jag har läst jättemycket av honom för jag tycker han är klok. Mm. Men tror du på svensk skolas framtid?
Absolut, jag tror jättemycket på svensk skolas framtid.
Hur tror du att den framtiden är?
Nej, men jag tror att vi har liksom blivit riktigt omskakade och fått, framförallt via PISA, TIMSS och PIRLS, de internationella undersökningarna, så har vi fått se att våra elever faktiskt inte har fått den chans de borde få att lära sig tillräckligt mycket. Och det är inte bra för dem och det är inte bra för Sverige. Mm. Och det har blivit en väldigt stor insikt kring att vi måste ändra på detta. Så jag tror jättemycket på Sveriges framtid. Och jag tror att det jag kan, när jag är ute och liksom, de kontakter jag har med lärare och de studier vi har gjort när vi tittar på framförallt med nya kunskapskraven i kursplanen har tagits emot, så finns det ju... Det finns synpunkter på att det centrala innehållet är för stort i samhällskunskap, framförallt i det öppna man talar om. Det finns synpunkter på att kunskapskraven inte riktigt, alltså i något ämne kanske man behöver justera. Men det här, alltså, jag tror ju att den svenska skolan kommer att nå högre kunskapsresultat framöver. Mm. Och jag tror också att den här väldiga, liksom, vi är ju så vana vid att säga att vi talar illa om skolan och att skolan är nedskriven och så, men vi talar också väldigt mycket väl om skolan. Vi talar om hur viktig skolan är. Alltså jag är optimist.
Jag tror att det går i december det kommer nya PISA-resultat.
Ingen aning, det får vi se. De har ju inte kommit ännu.
Nej.
Så det får vi verkligen se. Mm. Det blir jättespännande. Mm.
Men finns det någonting som, alltså, de reformer man gjorde sist, Finns det någonting som talar för att de har fått effekt nu? Det
känns
som
att det är en väldigt kort period. Nu måste vi tänka här. Ja, det är ju en väldigt kort period. Mm. Men de när skrevs PISA som kom? PISA kommer nu och den skrevs väl 2012 var förra gången, ja precis. Mm. Då presenterades den 20. Så det är 2005, våren 2015 skrevs den som presenteras hösten 2016. Jag får lämna lite reservation här för tiderna. Men ja. Då är det ju ändå elever som i nian 2015... så har de åtminstone gått högstadiet kan man säga med de nya kunskapskraven. Vi får väl se. Och jag kan väl också tycka att en sak som jag som kommer lite utifrån. Det behövs tycker jag, och det är någonting vi talar om i skolkommissionen. Det behövs ju liksom en systematisk och bra uppföljning av elevresultat som gör att man kan agera på hur elevresultaten utvecklas. Både på nationell nivå och på huvudmannanivå inte minst.
Och framförallt tänker jag alltså, varje vecka i klassrummet.
Precis.
Alltså.
Vilka verktyg tänker du man använder på huvudmannanivå eller på nationell nivå förutom PISA liksom, som är riktigt värdefulla?
Nej, men det finns ett viktigt verktyg är ju förstås resultaten på nationella prov som är måste vara jätteviktiga för huvudmannen. Men också betygsresultat, även om betygsresultaten är inte riktigt lika... med betygsresultaten också, absolut. Mm. Och sen finns det ju en mängd olika såna uppföljningssystem. Och det finns ju också någon som jobbar med lite varianter av diagnostiska prov och liknande för att kolla. Så det finns ju massa olika varianter. Och där finns ju också med framförallt de här nationella proven som är i lägre åldrar. Mm. Finns ju många som använder dem som också ett sätt att lite hålla koll på verksamheten.
Men jag tänker så här, jag är jätteglad att du är så positiv att du tror på svensk skola. Absolut. Det måste vi ju göra. Mm. Och jag tror framförallt, vet du vad jag tror på? Jag tror på svenska ungdomar.
Jag tror på svenska ungdomar, jag tror på svenska lärare, jag tror på att svenska föräldrar är väldigt, väldigt engagerade. Och kan man liksom, allt det här engagemanget kan liksom ta en negativa kanal. Det kan ta kanalen att det blir liksom press och stress, eller press på lärare. Det kan bli sån här press på att sätta glädjebetyg och liknande. Men det kan också ta positiva kanaler. Det kan bli att det blir liksom ett gemensamt engagemang för barnens lärande och för kunskapsresultaten. Mm. Så att jag hittar inte på det här för att det ska låta bra. Utan jag är faktiskt övertygad om att vi kommer att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Och stärka likvärdigheten. För att det är ju det så många vill. Och... när vi tänker i den här skolkommissionen så tänker vi att hur ska vi liksom på enklast möjliga sätt kanalisera allt det här på ett så bra sätt som möjligt och mer samverkan och mindre att man jobbar mot varandra. Vi här i Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam.